väldigt folk här, eller också artigt, eller också är det kärleksfulla människor. Absolut. Ja, vilken förmån att få dela Guds ord tillsammans med er. Jag satt en timma framför datorn och försökte översätta alla bibelord, men det gick inte. För jag tänkte ha det på overhead här idag. Jag kämpade alltså och jag bad till och med Gud. Men... Och det komiska var att jag hade det är bibel.com heter det. Och jag hade loggat in då tidigare. Och så fort jag loggade in så blev det på persiska. Och då var det ännu svårare. För om jag hittade rätt bland alla menyer. Jag satt och översatte varenda liten menygrej. Men jag fick ändå inte fram det. Då tog jag och raderade mitt konto där på bibel.com. Och så gjorde om det. Vart samma sak. Så att då gav jag upp. Jag ber om ursäkt. Vi ska läsa från Lukas evangeliets första kapitel. Vi ska läsa två stycken sammanhang. Vi ska börja med Lukas evangeliet. Kapitel 1. Luke 1. Lukas 1. Det står så här ifrån vers 68. 68. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Och även ifrån Johannes evangeliet. John, kapitel 11. Johannes evangelium kapitel 11 ifrån vers 37. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då, Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Amen. Tack kära himmelske fader att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan, Herre. Tack himmelske fader att du ska låta din heliga ande levande göra det i våra liv, i våra hjärtan, i våra tankar. Och att du ska låta det bära den frukt som du har ämnat det att göra. Himmelske Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Ja, den här berättelsen om Lazarus, Jesu vän Lazarus och Lazarus systrar Marta och Maria, det är spännande läsning, fantastisk läsning. Vi vet ju, när vi har läst tidigare i det här bibelsammanhanget, så vet vi att Lazarus, Jesu vän, blir svårt sjuk. Och systrarna Marta och Maria, de skickar bud efter Jesus, för Jesus är inte så långt därifrån, bara några mil. Och de gör det i hopp om att Jesus ska komma och göra Lazarus frisk. Därför att Jesus, han har makt att gripa in och göra människor friska. Jesus, han är undrens Gud och han har all makt. Han kan göra allt. Jesus kan göra allt. Ingenting är omöjligt för Jesus. Och det visste Marta och Maria. De hade säkert sett Jesus, troligtvis i alla fall, sett Jesus göra under. De hade sett honom be för sjuka och hur dessa sjuka också blev friska. Jag tror i alla fall att det är på det sättet. Men istället för att Jesus beger sig snabbt till Marta och Maria och den sjuke Lazarus, så väntar han istället. Han väntar. Och lärjungarna, de blir oroliga. Jesu lärjungar, de blir oroliga. Och de säger, men Jesus, du måste skynda dig. Lazarus kanske hinner att dö. Men Jesus dröjer. Därför att Jesus, han har en plan. Jesus, han har alltid en plan. Jesus vet mycket bättre än vad du och jag vet. Därför Jesus, han har full kontroll över situationen, över alla människor, över dig och mig har Jesus kontroll. Jesus har kontroll över din situation. Han känner dig. Han vet vem du är. Han vet att du kanske är orolig över din situation. Du tänker, ska jag få stanna i Sverige? Eller ska jag skickas tillbaka till mitt hemland? Men Jesus känner din situation. Och han känner också din situation som inte står just i det problemet. Han känner även dig och din situation och det du kämpar med. Jesus dröjer. Lazarus dör. Och systrarna, Marta och Maria, de gråter floder, de gråter. Därför att deras bror Lazarus är död. Och ni vet, om en människa dör, då är det slut. Det är slut. Finito. Slut. När en människa dör. De kommer aldrig mer att få träffa Lazarus. Därför han är död. Han är död. Men Jesus kommer dit. Och han frågar, var har ni lagt Lazarus? Och de tar ut Jesus ut i graven. Men det ligger en stor sten, stor sten, big stone, framför öppningen till graven. En stor sten. Det står så här tidigare i texten som vi läste ifrån Johannes evangelis 11 kapitel 4. När Jesus hörde det, alltså att Lazarus var sjuk, så sa han: den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Och vi är, ursäkta, vi läste inte det tidigare utan det står tidigare i texten, förlåt mig. Det står alltså tidigare i det här bibelsammanhanget just detta. Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Gud hade en plan och han ville visa och uppenbara sin härlighet för Marta och Maria, men även för deras vänner, deras grannar. Och människor i bygden där, så ville Jesus visa och uppenbara sin härlighet genom att göra det som var omöjligt. Men det var en av systrarna, eller båda systrarna, de var lite osäkra, för de sa: men han, eller hon sa, men han har ju varit död redan i 4 dagar. Och han luktar ju alla redan. Han är död. Och det luktar om honom. Och då säger Jesus så här till henne. Och det har vi läst ifrån vers 40. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Det handlade om att tro på Jesus och på Jesu möjligheter. Och det gjorde också möjligt att de kunde få uppleva Guds härlighet, Guds ingripande, Guds under i sin svåra situation. Men nu var det en sak som hindrade dem att få uppleva detta under. Och vad var det? Jo, det låg en stor sten, som jag sa alldeles nyss, framför ingången till grottan. En stor sten. Och jag tänkte inför vår gudstjänst här att det kan finnas stenar i Guds rike, i våra liv, som hindrar Gud från att verka och göra det som han har tänkt och planerat. Uppe i Undrom, där jag kommer ifrån, och jag tror att det också på samma sätt här i den här kommunen, i Kramfors kommun. Uppe i Undrom så grävs det mycket nu. Stora grävmaskiner är ute och gräver i dikerna längs vägen mellan Sollefteå och Undrom. Och ni förstår säkert, ni som vet vad det handlar om, att det handlar om fibernedläggning. Man gräver för att kunna lägga ner fiber ut till byarna, och så gör man även då i Sollefteå kommun. Och när man åker på väg, har åkt på vägen mellan Sollefteå och Undrom, så har man sett de där grävmaskinerna som står och gräver. Och ibland så känns det som att grävmaskinerna har kommit riktigt långt. Men ibland så känns det som att grävmaskinerna nästan står på samma ställe. Och man kan fundera på vad det är. Så fort grävmaskinen råkar på stenar, då tar det mycket, mycket längre tid att gräva. Är det bara lera så kan de gräva fort med grävmaskinen. Men är det stenar så måste de liksom få bort de där stenarna för att kunna lägga ner fibret. Då tar det längre tid. Fibret, eller stenarna, är ett hinder i samband med de här grävningarna. Och ni vet också hur det var förr i tiden när Sverige och kanske ännu mer söderut, Småland och i de trakterna runt om där i södra Sverige. När man skulle få åkermark och kunna så sina grödor, så var det så mycket sten som man var tvungen att ta bort för att man skulle kunna så och att man skulle kunna skörda. Stenarna var i vägen, så man var tvungen att plocka bort stenarna, och man placerade stenarna i stengärdsgårdar, och sen blev det möjligt att bruka jorden för bönderna. Och som jag sa, det kan finnas stenar på samma sätt som det fanns en sten i det här ögonblicket när Jesus skulle göra ett under, så var det en sten i vägen. Och det kan finnas stenar också i den troende människans liv. Vi ska läsa från Matteus evangeliets 13:e kapitel. Matteus evangeliets 13:e kapitel. Matteus evangeliet kapitel 13. Ifrån vers 24. Matteus 13, 24. Matthew 13, 24. Han lät dem höra en annan liknelse, alltså Jesus. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. En bekant liknelse om ogräset i åkern. Och här talas det om någon som vill hindra den goda säden i åkern att bära frukt. Nämligen en person som går och sår ogräs mitt ibland både vete och allt annat som då ska växa till och bära frukt och bära skörd. Och det är frestaren, den onde, djävulen. Han är egentligen den största stenen som vi har att kämpa mot som kristna. En som gör allt för att försöka hindra dig och mig att leva som kristen. Att hindra Guds möjligheter att ske i både våra egna liv och i Guds verk i församlingen. Den onde försöker hindra. Han lägger ut så att säga ogräs eller placera stenar i vägen för oss för att hindra att vi ska kunna komma fram, att vi ska kunna nå dit som vi vill. En fiende, en som gör allt för att ställa till besvär och problem för oss. Det står också här, så här i Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Apostlagärningarna. Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Det står så här från vers 40. Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 5:40. De följde hans råd och kallade in apostlarna. Förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem. Här talas det om hur det var vissa människor som försökte hindra lärjungarna för att förkunna Guds ord. Och be för människor och överhuvudtaget gå Guds väg. Det var människor. Och det finns också människor i vår tid som vill hindra dig och mig från att gå Guds väg och kunna utföra hans gärning. Att kunna tjäna honom på det sättet som han har tänkt. Vi har alltså, ska man säga, motståndare för att kunna tjäna Gud på det sätt som han har tänkt. Vi har en ond makt, en onde. Och vi har också människor som vill försöka hindra oss. Och sätta upp hinder för oss när det gäller ditt och mitt tjänande och ditt och mitt varande som kristen. Men om vi går till första Korinthierbrevets 9:e kapitel. Första Korinthierbrevets 9:e kapitel. Första Korinthierbrevets 9:e kapitel. Första brevet till församlingen i Korint, kapitel 9. Står så här ifrån vers 11. Om vi har sått vårt andliga utsäde hos er, är det då för mycket om ni ger oss något materiellt som avkastning? Om andra har rätt att ställa krav på er, har inte vi det ännu mer? Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangeliet om Kristus. Paulus talar här om att han faktiskt skulle kunna bli ett hinder för evangeliet. Och här handlar det, i den här situationen så handlar det om pengar, att det kunde bli ett hinder. Men du och jag som kristen kan överhuvudtaget bli ett hinder för att Guds vilja ska kunna ske. Att vi kan hindra Guds vilja. Om man egentligen så skulle man kunna räkna upp hur många exempel som helst när det gäller det vi kan hindra Gud. Vi kan hindra Gud genom att vara på det sättet som vi inte ska vara. Alltså att vi är allt annat än kristna. Att vi beter oss felaktigt ute bland människorna i vår omgivning. Att vi inte uppträder som de förväntar sig att de kristna ska uppträda. Jag vet en person som sa till mig vid tillfälle att han hade varit hos doktorn. Och han blev inte riktigt nöjd med doktorn. Och han var kristen, den här killen. Så sa han: men jag skällde ut honom ordentligt. Han hade skällt ut sin doktor. Och så kan vi nog känna ibland, att vi kan bli både irriterade och frustrerade som människor och som kristna. Och att vi gärna skulle vilja skälla ut någon och gå till rätta hårt med någon. Men jag tror inte att det gagnar Guds sak. Speciellt inte om personen i fråga vet eller får reda på att vi är en troende människa. Då får det helt motsatt effekt. Vi blir ett hinder för människor. Istället för som Gud vill. Han vill att du och jag ska innebära någonting positivt för de människor som vi möter. Så att människor får en längtan efter Gud när de träffar dig och mig. Att de ser att du och jag har något som de inte har. För det har vi. Du har något. Men ibland så kan vi frestas att handla på fel sätt. Och säga fel saker i olika situationer. Att vi beter oss fel. Och då kan vi istället bli ett hinder för Jesus och för Gud. När han istället vill att vi ska bli någonting positivt, innebära något positivt för människor. Det därför är det viktigt hur du och jag beter oss ute bland människor. Därför att dina vänner tittar på dig. Your friends are looking at you. Dina vänner tittar på dig. Och är du en kristen, då tittar de ännu noggrannare på dig. De observerar dig. Men Gud vill hjälpa dig och mig så att vi inte blir ett hinder för honom. Gud vill hjälpa dig och mig när vi möter människor som försöker att hindra Guds plan och Guds verk. Gud vill hjälpa dig och mig att stå emot den onde djävulen, så att inte han har någon makt över dig och mig och över situationen. Och vi får vända oss till Gud i bön. Vi får vända oss till Gud och få del utav hjälp. Hans helige ande vill hjälpa dig och mig. Därför, det du och jag inte klarar av, det kan heliga ande och Herren själv hjälpa dig och mig. Och vi har en fantastisk möjlighet också. Om vi går, jag citerar förresten. Det blir Gamla testamentet, kan vara svårt att hitta. Utan jag läser det direkt. Det står så här i Jeremia ifrån vers 23. Eller kapitel 23, vers 28. Jeremia 23:28 står det så här. Den profet som har haft en dröm, han berättar en dröm. Men den som har fått ta emot mitt ord, han förkunnar verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren. Och så kommer det här då. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. En slägga som krossar klippan. Guds ord kan krossa hindret, stenhindret. Guds ord, med Guds ord så har vi makt. Guds ord hjälper oss. Guds ord bevarar oss. Guds ord kan krossa klippan, stenen, och öppna för oss där det tycks vara helt stängt och omöjligt. Så får vi tro på Guds ord. Vi får lita på Guds ord. Vi får tala Guds ord. Precis som jag gör nu. Jag talar Guds ord till er. Och ni får tala Guds ord ni också. För Guds ord är fantastiskt. Guds ord är fantastiskt. Fantastic. Läs Bibeln. Har du en Bibel? Köp Bibel. Skaffa Bibel. Bibeln. Fantastisk. Vapen. Weapon. Guds makt. Guds makt. Explosion, dynamite, dynamit, Guds kraft, dynamis, dynamis, dynamit, Guds kraft, Guds ord. Jättebra. Fantastiskt. Läs Bibeln. Läs Guds ord. Tala Guds ord. Tala. För Guds ord kan rädda människan. Guds ord räddar dig. Guds ord ger dig evigt liv. Eternal life. Guds ord ger dina vänner, mamma, pappa, bröder, syskon, bröder, systrar, evigt liv, eternal life. Läs varje dag. Läs. Read every day. Every day. Mycket bra. Och så säger Jesus, stenen ligger där. Stor sten. Jag tror Jesus kunde ha gjort så här. Look at me, I'm Jesus. Voila! Yes, Jesus, no problem, inga problem. Jesus is... Yes. No problem. Men nej, Jesus. Nej, han sa... Ni. Ja. Ni, ta bort stenen, sa Jesus. Och han, Jesus kan säga till dig och mig, jag heter Rolf. Jesus kan säga, Rolf, ja Jesus, Rolf, ta bort stenen. Oh, jag? Ja. Oh. Uh-oh. Jag hjälper dig, säger Jesus. Jag hjälper dig. Okej, bra. Jesus, ja. Tillsammans. Jesus, ja. Ja! Bra, va? Du och Jesus. Du, Jesus. Ja, Jesus. Mycket bra. Vad är det som händer? Jag blir så svettig. Vad tung sten. It was a very heavy stone. Tung sten. Kom ihåg. Du och Jesus. Du. Jesus. Tillsammans. Together. Mycket bra. Bäst. Mycket bra. Men det räckte inte. Det räckte inte med att Jesus lät att de tog bort stenen. Jesus sa, ta bort stenen. Och de tog bort stenen. Det räckte inte. Ytterligare ett problem. One more problem. Lazarus. Understand? Mummy. Mumie. Mummy, okej. Lazarus. Ja. Och Jesus säger, gör honom fri. Och de... Det finns även saker och ting som vill binda dig och mig idag som kristen. Det finns saker och ting som vill binda dig och mig som kristen, som troende. Du och jag. There are things that want to bind you, tie you up. Som vill binda dig som kristen. Mm, så du. Inte bra. Vi ska läsa från Lukas evangeliets 13 kapitel. Lukas evangeliet. Lukas evangeliets 13 kapitel. Lukas 13. Det står så här ifrån vers 16. Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Bibelversen berättar om en kvinna som hade varit sjuk i 18 år. Men bibelversen berättar också att det var Satan som hade hållit henne bunden. Den onde vill binda oss. Han vill hindra oss, men han vill också binda oss. Därför när han binder oss, då blir vi orörliga och kan inte utföra och göra det som Gud vill och har tänkt med oss. Vi blir oförmögna. Vi tappar rörelsemöjligheten. Vi tappar möjligheten att kunna vara hans händer, hans fötter, hans mun. Han vill binda oss. Johannes evangeliets 12 kapitel. Johannes evangeliets 12 kapitel. Jag tar lite olika exempel här för att ni ska se. Och förstå att vi har lite att kämpa mot. Det är inte alltid så lätt för oss att vara troende. Men vi ska väl se om vi inte kommer fram till någonting bra om en liten stund. Johannes 12. Det står så här ifrån vers 42. Johannes evangeliet kapitel 12, vers 42. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariserna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Omgivningen vill binda dig och mig och hindra dig och mig från att kunna tjäna Gud på det sätt som han har tänkt. För du och jag vet att vi är väldigt beroende av vad andra människor tycker och tänker om oss oftast. Det är så. Vi vill liksom inte stöta oss med andra människor. Vi vill inte sticka ut. Vi vill inte göra bort oss inför andra människor. Därför att vi är rädda för vad andra människor ska tänka och tycka om oss. Och då tar vi gärna ett steg bakåt och är lite försiktiga utav oss. Och det här hindrar Guds möjligheter i våra liv. För det binder oss. När Gud egentligen har tänkt att vi ska kunna tjäna honom fria utan rädsla. kunna tjäna honom på det sätt som han har tänkt. I församlingen och ute bland människor. Ordspråksbokens 29 kapitel. Jag citerar där. Det står så här ifrån vers 25. Och det här kan man säga, det här går hand i hand med förra bibelordet. För det är egentligen samma, men här är det kanske ännu tydligare. Det står så här ifrån Ordspråksboken 29:25. Människofruktan har med sig snaror. Men den som förtröstar på Herren, han blir beskyddad. Att ha människofruktan och vara orolig för vad människor ska tänka. Det är inte bra. Och det är inte bra i församlingen heller att det är på det sättet. Därför att i församlingen ska du känna dig helt fri och befriad att tjäna Gud med de gåvor som man har lagt ner i dig och i den tjänst som du står i eller som Gud vill att du ska gå in i. Utan att vara orolig för vad din bänkgranne tänker eller tycker. Eller vad ska andra säga om jag ställer mig upp och säger att jag har en hälsning ifrån Herren. Eller om jag är med och frimodigt leder i bön eller kanske går fram för förbön. Vad ska folk och vännerna tänka om mig då? Eller om du kommer fram och också hjälper till och ber. Det är så mycket som vill hindra oss från att kunna tjäna Gud med frimodighet utan rädsla. Var inte rädd. Var inte orolig. Och speciellt i Guds församling, där finns det gott om utrymme. Även om vi misslyckas ibland och kan misslyckas, jag misslyckas och du kan vara orolig för att du misslyckas, så finns det ändå, så är det ändå en miljö där vi kan känna oss trygga och våga att misslyckas. Hellre att misslyckas än att aldrig göra någonting överhuvudtaget. Hellre att våga ställa sig upp på det första. Vi har ett barnbarn nu som har börjat gå för några veckor sedan här. Förra veckan kanske det var till och med. Ja. Vi pratade med honom igår på via Skype. Han gick där. Skulle barnet vara rädd att falla, då skulle det aldrig någonsin våga resa sig och fortsätta att gå. Men han satte sig ner flera gånger, sen reste han sig upp och gick vidare. Och sen satte han sig ner och ramlade liksom. Man måste våga. Man måste våga misslyckas. Man måste till och med våga att göra, att falla så att säga, om ni förstår vad jag menar. Därför att i detta så kan du och jag få börja tjäna Gud på det sättet som han har tänkt. Var frimodig. Låt inte din omgivning, låt inte den onde, låt inte din troende broder eller syster hindra dig, utan var frimodiga. Vi har ett till bibelord här som jag gärna vill lyfta fram. Hebreerbrevets 12 kapitel. Hebreerbrevets 12 kapitel. Hebreerbrevets 12 kapitel. Och det här är nog så viktigt, för det här kan bli ett hinder för dig och mig, och det vill binda oss. Hebreerbrevet 12 står det så här från vers 1. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Det finns saker och ting, kanske i våra liv, som vill tynga ner oss. Ni vet, Om man bär omkring på massa tyngder, ja då tappar man rörligheten. Då blir det svårt och man orkar inte lika mycket. Det tynger. Och det kan vara saker och ting som vi kämpar med när det gäller vårt kristna liv. Eller det kan vara problem och svårigheter som vi står mitt uppe i. Som på något sätt vill tynga ner oss. Men Bibeln säger och Jesus säger att vi får kasta allting, alla våra bekymmer på honom. Allt det svåra, allt det jobbiga som du har. Det svåra, du är orolig, jag har redan sagt det. Du är orolig inför framtiden. Hur ska det gå med mig? Hur ska det gå med min familj? Mina syskon, mina vänner? Hur ska det gå? Hur? Vad kommer att hända? Och du... Så svårt. Jobbigt. Men du får ta allt det svåra, det jobbiga, dina bekymmer, dina tillkortakommanden, det som du kämpar med. Och så får du kasta det på Jesus. Kasta det på honom. Kasta det på korset. Vad har vi där? Där har vi där. Härligt. Du får kasta det på Jesus. För Jesus, han vill bära dina bekymmer. Jesus. Och Jesus vill bära dig. Vågar du hoppa upp i min famn, Mats? Nej, det skulle inte jag heller gjort. Men Jesus vill bära dig och mig. Våra bekymmer och dig och mig. Vi får kasta allting. Och vi ska inte låta synden få tynga ner oss och hindra oss. Utan vi får kasta även den på Jesus. Det vi kämpar med och har svårt att vinna seger över. Vi kastar det på Jesus. Vi överlämnar det till honom. För han vill ta hand om det. Han vill befria det. Han vill befria oss ifrån det som binder. Den onde har ingen makt över oss. Omgivningen har ingen makt över dig och mig. Människofruktan ska inte finnas mer hos vare sig dig eller mig. Synden ska inte ha någon makt över oss. Två bibelord kvar. Och det ena är från Johannes evangeliets 20:e kapitel. Johannes evangeliets 20:e kapitel. För nu pekar jag på de möjligheter vi har att kunna bli befriade ifrån det som vill hindra oss. Och det som vill binda oss. Johannes 20. Det står så här från vers 21. Johannes, John 20:21. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Men om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Det är inte lätt att förlåta. Att förlåta människor. människor som har gjort fel mot dig och mig. Men Bibeln och Guds ord och Jesus säger att vi måste förlåta. Vi måste förlåta och glömma. För om vi inte förlåter och glömmer så binder vi både andra människor och vi binder oss själva också. Vi blir bundna. Och människor, vi binder människor också. Vi blir bundna. Men we have to forgive. Forgive, förlåta. Förlåt. Förlåt din medmänniska. Förlåt de människor som har handlat fel mot dig. Förlåt dem. Och be om förlåtelse för det som du har gjort också. För det binder dig och mig när vi inte ber om förlåtelse. Det binder oss. Och Gud får inte möjlighet att använda oss på det sätt som han vill. Om vi har oförlåtna saker och ting i vårt liv. Det är viktigt. Förlåt. Be om förlåtelse. Och förlåt, så blir det en befrielse. Det befriar. Det befriar helt och hållet. Ta vara på den möjligheten. Så ska du få uppleva att du blir fri. Till en inre människa så kommer du känna en frihet. Du blir befriad. Och till sist. Det viktigaste bibelordet egentligen avslutar jag med. Och vi går tillbaka, eller ska inte säga går tillbaka för vi befinner oss i Johannes. Utan vi går bläddrar tillbaka till kapitel 8. Johannes 8. John 8. Det står så här ifrån vers 32. Vi kan läsa från 31 till och med. Det står så här. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sade: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Jesus är fantastisk och han kan befria dig och mig. Han har makt att befria alla människor som vill bli fria. Och när vi kommer till Jesus med allt, med våra liv, våra misslyckanden, våra tillkortakommanden, med allt det som på något sätt vi har samlat på oss under resans gång, och vi tänker kanske ibland att ska jag behöva tänka på det här och ha med mig det här resten av mitt liv? Finns det någon möjlighet för mig att få kunna känna mig fri och kunna gå vidare som människa och kunna lämna det gamla bakom? Och svaret är ja. Och vi är många som kan vittna och berätta om det. Att den som Jesus gör fri, den människa som kommer till Jesus och ber om förlåtelse för sin synd, bekänner sina synder och tar emot Jesus i sitt hjärta, tar emot Jesus här i hjärtat, ditt hjärta. Jesus vill flytta in i ditt hjärta. Jesus, här på dig, ditt. Allihopa, på mig. Jesus. Och när Jesus kommer här, då blir du verkligen fri. Verkligen, sannerligen fri att gå vidare, tjäna Jesus. Amen. Det är bra, mycket bra. Nu ska vi be om en liten stund, eller hur? Gör vi det direkt? Ja, precis. Vi ska fira nattvard här framme. Men sen, då får ni komma fram här och så får vi be. Får du komma fram så ska vi be till Jesus för dig. Tack käre Jesus, Herre. Jag prisar och ärar dig, Herre.